Ja, hej och välkomna då till ytterligare ett avsnitt faktiskt idag utav Modiga Människor, och det är avsnitt 56. Ni får ha lite tålamod, jag var första gången lyckas lägga in en jingle här själv. Och jag vill verkligen tacka för all respons. Jag hinner knappt svara på allt som bara väller in. Och jag förstår av det jag läser att det finns ett behov och att det finns många där ute som också känner som jag och de som jag intervjuar. Och det känns som att vi längtar efter medmänskliga samtal verkligen. Och sen tänker jag bara påminna om att det jag gör, det är ideellt. Så att det är enormt tacksamt. För, och jag verkligen tackar för de gåvor som jag har fått. Ja, nu till dagens gäst som är prästen Helena Edlund. Vi hade en rad tekniska problem innan vi lyckades ta oss ut. Men nu är vi här.
Ja, nu är vi här. Så det känns, jag känner mig som min mamma på 80-talet när vi fick första VHS:en. Allting har strulat här, så nu sitter jag här och vinglar med en telefon. Så ser det lite vingligt ut, så har det en förklaring.
Men har vi löst det? Jag tänkte att vi måste ju vara verkligen ombesörjda med någonting större. När det kändes som att det var dags att ge upp så funkade det.
Ja.
Jag tänkte ju på det jag skrev där inledningsvis om idag då, tro. Jag tänker så här att det är ju någonting viktigt för oss alla, verkligen. Alltså någon form av tro. Och idag i det Sverige vi lever i så funderar jag mycket på just tro. Vad har hänt med oss liksom svenskar? Vi börjar med den lilla frågan. Ja.
I sekulariseringens fotspår får man väl säga. För jag tycker att vi har hört det så länge nu att Sverige är så sekulariserat. Och det där tror jag i och för sig inte alls på. För att min erfarenhet är att människor är otroligt andliga. Kanske inte nödvändigtvis bekännande kristna, men andliga, och att det finns ett enormt sug och behov av att hitta en andlig hemvist. Så det tror jag på, och däremot så ser vi väl nu konsekvenserna av det väldigt sekulariserade samhället. Att generationer har växt upp utan en grundkunskap i kristen tro till exempel. Jag menar, när jag var barn, då fick vi ju redan på förskolan och i lågstadiet lära oss. Man lärde sig, varför firar vi påsk? Varför firar vi jul? Man lärde sig sjunga de vanligaste psalmerna. Man hade sådana här flan och sagor och fröken berättade och sådär. Så att det har ju som funnits en grundkunskap under många, många år. Men den grundkunskapen har ju försvunnit. Hos många. Stora delar av våra unga har inte det idag. Och det är klart att folk blir vilsna. För med en tro, med den kristna tron, så följer ju inte bara tron på en god Gud och på den kristna bekännelsen, utan också ett gäng värderingar och grundförutsättningar om vem man är och hur livet är och hur vi ska vara mot varandra. Och så. Så det är mycket som försvinner när vi inte tycker att vi vill ha med kristendom att göra.
Ja, nej, men jag ser ju det här suget efter någonting. Jag menar, den här längtan som jag upplever att människor har. Och som du pratar om, den här vilsenheten som vi har. När det finns ingenting. Alltså, så allting plockas bort. Så jag tycker det var så fint. på, jag menar, och jag la ingen värdering i det när jag var liten, att vi hade avslutning i kyrkan. Kyrkan fanns ju där bredvid skolan. Men för varje år som har gått så ser jag ju liksom hur man avkristnar oss.
Jag tror att det är rätt ord. Jag sa senast idag till en god vän att det känns som att du gör en benmärgstransplantation på hela Sverige. Mm. Alltså nu har vi befunnit oss i en fas där vi har brutit ner allting, där vi har tagit bort allting, där vi är historielösa och religionslösa och könlösa och identitetslösa och allmänt vilsna.
Mm.
Och sen när vi står där och tittar oss yrvaket runt omkring och undrar vad och vilka vi egentligen är, ja men vad kommer nu då? Vad vill man fylla på med?
Mm.
Så tänker jag lite grann runt det här som jag ser, att, och till och med förut så kunde man så naturligt gå, det fanns en kristen kyrka och det fanns, oavsett vad man tyckte om det, man kunde förhålla sig till det.
Mm.
Men idag är det ju inte ens säkert att man möter tron i kyrkan, så att säga.
Mm.
Man kan möta någonting helt annat med lite otur.
Ja, men jag tänkte bara lite personlig här då. För att göra en intervju med dig idag, det väckte ju massa saker hos mig själv. Kan inte sticka under stol med att göra det här är ju också en personlig resa, de här intervjuerna. Och det är ju saker som jag själv känner nyfikenhet på och vill liksom engagera mig i. Mm. Ja, och jag har ju själv en bakgrund där jag med hela mitt väsen då trodde att jag skulle bli präst när jag var 26 år. Så att jag har ju pluggat teologi då fram och tillbaka i 14 år. Sen med sorg då vid 6 år sedan så bestämde jag mig för att inte bli präst. Och precis som innan jag gick ut här så sa jag att kyrkan är också en fantastisk plats, men det är också en av platserna där jag har stött på någonting som har gjort att något har gått sönder inuti mig.
Mm. Jag kan faktiskt förstå vad du... Jag tror att jag vet vad du menar där, för att jag har hört det från så många att det blir också en stor motsättning att man kommer till en plats som ju faktiskt säger sig själv vara väldigt inkluderande och öppet och förlåtande och varmt, och så kommer man dit och upptäcker att det är ganska så begränsat i praktiken. Och nu vill ju jag brukar envisas med att säga att vi gör ett stort fel om vi pratar om Svenska kyrkan i singularis, för det är inte en, utan Svenska kyrkan består av över 1900 församlingar senast jag kollade, och det finns en enorm bredd i Svenska kyrkan och många församlingar som är enormt välfungerande kristna, vackra, underbara platser. Men när vi pratar om Svenska kyrkan i singularis så pratar vi ofta om vad ska vi säga, det nationella ansiktet. Och också många församlingar som har gjort lite, vad ska vi säga, handlar mer om att följa en viss värdegrund kanske än att vara just kristen.
Mm.
Så att det där har jag hört många gånger, att man känner sig inte hemma, man möts inte av det där välkomnandet om man inte omfattar en värdegrund som inte nödvändigtvis behöver vara en kristna tron.
Ja, nu kan jag inte låta bli att ställa en fråga just till... Svenska kyrkan har ju inte alltid omfamnat dig.
Nej, men så har det väl varit. Och det handlar väl också om att jag var lite, för att citera en annan person, jag såg det kanske inte komma. Jag trodde tänkte väl i min ungdom, höll jag på att säga, men när jag var lite yngre och betydligt mer naiv faktiskt. Jag får vi in många moderna ord här i ett svep. Att det var högre höjden var i tak än vad det faktiskt var. Men däremot så måste jag säga att vi har ju ändå, inte bara jag utan många med mig, lyckats sätta lite spin. Vi har ju fått igång en diskussion i Svenska kyrkan om identiteten. Vad ska Svenska kyrkan vara? Vi fick igång en fantastisk diskussion runt 2016-2017 runt mitt kors. Och där fick vi ju kristen tro att ta plats i media också på ett sätt som vi väl aldrig har gjort. Det var mycket, mycket länge i alla fall. Så att det är klart att inte bara jag, men jag och andra har ju också lyckats att få Svenska kyrkan att reflektera lite. Och det har väl varit bra. Sen så är det väl alltid så när vi tar ställning för eller emot någonting och kanske inte tycker lika som andra med inflytande. Då får vi betala ett pris för det. Inte nödvändigtvis så att allting blir jättedåligt och att det blir hemskt och att vi sitter hemma och gråter. Inte alls. Men det blir ju konsekvenser naturligtvis. Det blir alltid konsekvenser av att gå emot strömmen. Sen är ju hela samhället, inklusive kyrkan, helt beroende av att folk faktiskt går mot strömmen. Så att det är inte synd om mig, inte alls. Men däremot har det varit en ganska skakig resa ibland. Det har det ju varit.
Nej, men det har jag aldrig fått upplevelsen av att du på något sätt skulle vara ett offer för någonting.
Men det är lätt hänt också. Alltså det är ju så här att det är lätt hänt att det blir en del av ens identitet. Att man tänker att man är jagad eller utsatt eller dåligt behandlad och så. Och jag tror att man ska akta sig för det. Det är ganska skönt ibland. Och det tror jag att vi många kan känna igen och se. Att ibland kan det vara ganska skönt att känna att det är lite synd om en. Och sådana stunder kan man ju behöva ha. Och få sätta sig ner och slicka sina sår och sitta i soffan och äta godis och titta på tvn och tycka synd om sig. Vi behöver det också. Men allt har sin tid, va? När vi har suttit där och slickat såren ett tag så måste vi ju faktiskt hoppa upp igen och ta nya tag och låta det vara en erfarenhet. Man får inte fastna i den där soffan utan...
Och det är klart man måste kunna tillåta sig liksom att känna smärta och kanske till och med tycka synd om sig själv. Och, alltså vi är bara människor. Men det här att faktiskt kunna resa sig upp sen och se det som en tillgång.
Ja, men så är det ju. Och jag tänker att det tror jag är generellt hos alla människor. Att när vi reagerar och när vi utsätts för saker och ting. Det är ju en gammal kliché att vi kanske inte alltid kan styra vad som händer, men vi kan också styra lite grann vad vi gör med det. Och jag tror faktiskt att det ligger rätt mycket i det. Vi kan inte alltid bestämma vad livet serverar oss, men vi kan faktiskt till väldigt stor grad välja vad vi gör med det. Och det är ju någonting som jag tänker att jag skulle vilja att människor tog till sig lite mer också. Att vi kan faktiskt förändra saker och ting. Vi är inte svaga offer för makten och för andra människor. Utan vi kan göra skillnad. Så tror jag att det är. Jag tror att det är viktigt. Vi behöver mer anarkistiska människor idag. Vi behöver ha fler som vågar ifrågasätta. Vi behöver fler som följer sin egen övertygelse. Vi behöver fler som ställer sig upp och ifrågasätter det uppenbart bristande logiken i samhället. Mycket det som sker. Inte bara kyrkligt utan också utanför kyrkan. det behövs.
Så förlåt, jag ska bara sticka emellan med en kommentar där. Det verkar skilja sig, vill jag bara säga. Mm. Och det jag ser här, här har vi nästan 150 tittare står det här. Och någon skriver 65 tittare. Så att, och så har det varit hela tiden att, så jag vill bara säga det, jag ser att det är fler.
Och sen jag ser ingenting, så jag är bara nöjd och glad.
Vad skönt. Jag vill bara undra om du kan lyfta den där du har mikrofonen.
Ja, visst.
Precis som den.
Jag kan sitta och hålla i den lite grann, så hörs jag säkert mycket bättre.
Ja, men för precis, den prasslade lite så. Ja, men perfekt. Perfekt. Ja, nej, men om vi återvänder till det här liksom med tro och... Det är... Nej, men jag är inte så krass att jag tänker så här, eller jag vet, tro. Jag vill prata om tro, för att jag tror att vi längtar efter det. På ett eller annat sätt så längtar vi efter det allihopa. Även om vi har en kyrka som inte utnyttjas kanske på det sättet. Och sen så, jag tänker så här, flera spår i mitt huvud att kyrkan kanske inte... I alla fall enligt mig har det utvecklats så att jag känner mig inte alls så dragen dit. Jag har försökt hitta mina små... Jag gick väldigt mycket på ökenmässor i flera år i Höga Lids församling. Så att jag har alltid hittat mina små smultronställen i kyrkan. Men kanske inte en vanlig högmässa eller gudstjänst alltid har varit det jag har dragit mig till. Och det önskar jag kanske att kyrkan i stort, och det vill jag generalisera då, kyrkan i stort kanske var mer välkomnande och varm.
Det finns nog också en vilsenhet i det där vad kyrkan ska vara. För att kyrkor med väldigt starka traditioner som liksom serverar en rätt. Så här går det till hos oss. Där finns det, man kan tycka vad man vill om det, men det finns ofta en trygghet och ett lugn i den typen av gudstjänstfirande. Svenska kyrkan har ju under många år försökt hitta nya uttryck och utvecklas. Och det har haft stora vinster med det, bland annat ökenmässan är ju ett sånt initiativ. Men det är också lätt att det blir splittrat. Och att vi som är verksamma inom kyrkan, när vi känner ett behov av förnyelse och att vi tycker att det blir lite tråkigt att göra som vi alltid har gjort, då hittar vi på nya saker. Men sen så visar det sig att det gudstjänstbesökarna ofta vill ha, det är traditionen. Att man känner igen sig. Och skapar man någonting nytt så får man kanske hålla på ett tag. Tills det blir en liten tradition det också. Istället för att bara ändra hela tiden. För då orkar inte folk. Då går de någon annanstans. Eller struntar att komma överhuvudtaget.
Men vad längtar vi efter då?
Vad längtar vi efter? Det finns väl lika många svar som det finns människor. Men jag tror... att det är så här, och nu ska jag säga vad jag är övertygad om. Jag är övertygad om att inom varje människa så finns det ett litet frö. Eftersom jag tror att vi har ett ursprung, ett andligt ursprung i det som jag kallar Gud. Så tror jag också att i varje människa så finns det ett litet gudsfrö som liksom längtar efter att få gro. Men för att det ska kunna gro så måste vi ju dels erkänna att det finns. Och sen behöver det ju, precis som vilket annat frö som ska växa och gro som helst, behöver ju ha näring och ljus. Så jag tror att människor i gemen känner att det gnager lite. När vi inte har den där, vad ska vi säga, när vi inte har den där kopplingen till någonting som är större än oss själva. Då blir vi väldigt, vad ska vi säga, avskärmade ifrån varandra. Vi blir avskärmade ifrån vår andlighet. Vi blir rädda. Vi blir ganska små och oroliga. Och det märker vi väl idag om inte annat. Att människor är rädda. Väldigt rädda. I onödan ofta. Och rädda människor är lättledda människor. Så ju mindre och ju räddare och ju rotlösare som du och jag är, desto mer nöjda blir ju de som tycker att vi ska vara så. De som vill att vi ska vara små och lydiga.
Nu presenterar jag en tanke, och som jag faktiskt också delade med mig av i en intervju förrgår. För lite det du pratar om nu, tänker jag också den här att vi alla längtar efter någonting, men när vi inte riktigt ens kanske vet att vi har den längtan och inte liksom har tillstått den någon kraft eller energi. Jag fick en bild skickad till mig av en stor spruta som framme vid ett altare. Vi behöver inte gå in och liksom prata. Men och framför den så stod en massa människor precis som framme vid ett altare. Och den berörde mig väldigt, den bilden. Jag kände, vi är faktiskt där, att vi är en jättekraftig liksom polarisering just nu. Att det är där jag upplever att det är en sanning. Liksom. Mm. Den är vår räddning, vår frälsare. Och min upplevelse är att det du beskriver, rädda människor. Liksom. Vi behöver någonting. Vi behöver någonting att tro på.
Nej, men det är jag övertygad om. Det tillhör människans natur. Att behöva någonting att tro på. Och att hoppas på. Annars skulle människans liv vara väldigt svårt att leva. Och jag kommer ihåg, jag satt och lyssnade på en tv-intervju för många år som är Christer Sturmark. Som var väldigt intressant. Och först så satt ju han och poängterade att han inte alls trodde på någon gud. Och det här var, jag menar, han är ju humanist. Och så fick han till slut frågan, ja men tror du inte på någonting? Och då sa Christer Sturmark, jo jag tror på en god kraft som bor inom alla människor. Och så tänkte jag att ja. Okej, okay. That's it. Där hade vi det. Så att egentligen så tror jag att vi har det här behovet av att tro. Och när vi, det man har gjort i andra samhällen, man har gjort i kommunistiska samhällen till exempel, det är ju att man vill ersätta människans tro på Gud med människans tro på ett system, ett politiskt system. Och det man gör idag, det jag tycker mig se väldigt tydligt, även om det kanske är en övertolkning tycker vissa, men jag tycker att jag ser stora likheter, att man plockar bort religionen och så sätter man just de här den heliga värdegrunden istället för trosbekännelsen, och så sätter man det här nu som ju du också har gett stor plats, det här covid historien här med den så kallade pandemin och med vaccinen. Det är det man ska få folk nu att falla ner inför och bejaka och inte ifrågasätta, utan bara göra. Bara ta emot och tro på. Så att man ersätter ju, man vet ju om att människor längtar efter någonting, behöver någonting. Men man ersätter det med olika saker beroende på vad man har för önskan. Vad man har för syften. Så den här bilden som du tar, jag tror att jag har sett den själv också. Det är klart att den är menad och bara en humor eller drift eller satir. Men det ligger ju någonting i den där. Det finns ju en annan bild som brukar valsa runt också. Det är det här med två stycken små luckor där det sitter en person bakom varje lucka. Och så är det en jättekö framför den ena, men ingen framför den andra luckan. Och framför den luckan där det är tomt, där står det då obehaglig sanning. Och där det är jättelång kö, där står det då trygga lögner eller någonting sånt där, behagliga lögner. Och det är väl så vi människor är. Nu samlas vi inför den här enheten att ja, det var klimatet och sen var det flyktingar och lite klimat igen och sen var det covid och sen försökte man lansera den här alien invasion-tanken, var ju lite grann på tapeten och nu är det Afghanistan och då är det bara en fråga som gäller. Och det är ju därför att vi är fullständigt vilsna.
Ja, och jag tänker också så här att om vi bara valde att leva här och nu. Jag har en tv, men vi har ingen, vi kopplar aldrig upp oss något, utan vi tittar bara på film. Så att jag tänkte att vi är ändå ganska förskonade liksom, och jag tittar inte på nyheter. Jag tänker till exempel min mamma, om hon slutade titta på nyheterna, så de rullar alltid där i bakgrunden. Då skulle ju en helt ny värld öppna sig för henne.
Nej, men så är det ju. Jag tänkte på det när jag åker till jobbet varje morgon, så brukar jag ha radion på och så har de alltid nyheter och hel och halv. Den musikkanal som jag brukar lyssna på. Och så slog det mig att ja, men här varje nyhetssändning har i 1,5 års tid nästan inletts med hur covid-situationen ser ut. Hur många som har dött med, inte av, med. Bara att göra människor rädda. Och det är klart att utsätts man för det varje dag, året runt i över ett år. Ja, men vad ska man sätta emot? Det blir ju en sanning.
Fast det tänker jag så här och nu så gör du och jag någonting. Det var någon som skrev så här, du går ut hårt nu, sa jag eller någonting. Ja, då tänkte jag, men det är
gör vi det? Ja.
Ja, nej, men jag tänkte så här, det här är en motreaktion, tänker jag. Alltså vi behöver höra andra saker många gånger. Alltså så här, det här repetitiva, jag älskar ju TC-sånger till exempel. Första gången jag hörde en TC-sång så tyckte jag att det var så konstigt. Att man upprepade. Men efter ett tag, när man har sjungit den här TC-sången, så blir ju den någonting helt fantastiskt.
Ja.
Nu tycker jag inte att det har blivit det med våra nyheter. Jag tänker att vi kanske kan vara en motkraft till det.
Ja, men det är väl så här att varken du eller jag kan sitta och säga vad som är rätt och fel. Så.
Det vet inte.
För det vet vi inte. Det vi däremot kan säga är att inte bara lapa i sig allting som serveras helt utan att ifrågasätta saker och ting. Utan att söka den röda tråden. Att försöka se vad är bra för mig, vad är rätt för mig. Kom fram till ditt eget beslut i de här frågorna. Och framförallt så skulle jag, om vi ser det vi började prata om, vilja säga att ja, men, den människa som faktiskt våga tro att den har ett ursprung och ett mål och en god gud som vakar över den människan. Att man är en andlig varelse, att det finns en god gud som vakar över oss. Den människan kommer inte att behöva vara rädd. Vi behöver inte vara får. Sen ska var och en fatta de beslut som är rätt för just den människan. Men vi ska tro på oss själva. Det ska vi.
Ja, men det här samtalet med dig idag känns så viktigt för mig. För att jag saknar verkligen en jag saknar det här själv. Det här samtalet.
Ja, men jag tror att det är så, och just det här att vi idag lever i en värld där vi är väldigt rotlösa och just rädda. Jag skulle ju önska att den kristna kyrkan och alla kristna människor, alla troende människor skulle våga gå ut och faktiskt berätta om sin tro. Och om det här att vi inte behöver vara rädda. Livet är fantastiskt. Tänk att vi är med idag. Tänk att vi fick idag. Och det som var förut, det kan vi inte göra någonting åt. Vi kan ta med oss erfarenheter, men vi kan inte ändra det. Och vad som kommer imorgon, om det kommer någonting imorgon, det vet vi ingenting om. Men idag kan vi leva, idag kan vi ha kul, idag kan vi umgås med dem vi älskar, idag kan vi ta vara på saker och ting. Så då ska vi göra det istället för att sitta och vara rädda. Kloka ja, rädda nej.
Ja.
Du håller i taktpinnen.
Ja, men jag håller i taktpinnen, absolut. Jag tänkte bara så här, var obekvämt att gå in nästa fråga. Men jag tänkte så här, att det får vara så. Liksom. För jag kommer osökt att tänka på det här, ett inslag som jag såg med en kvinna från kyrkan, som jag inte kommer på vad hon heter. Jag har sparat det klippet. Men när hon uppmanar folk att ta den här injektionen. Och då vill jag i alla fall minnas att jag har lärt mig att kyrkan ska vara politiskt oberoende. Alltså så här, kyrkan ska inte ta ställning i yttre angelägenheter. Så det berörde mig väldigt illa. Jag vet inte om jag har fel i mitt resonemang, men jag tycker att det var tokigt.
Ja, det vill säga, det var Kristina Grenholm, tror jag, som du tänker på. Och saken är väl den att det blir gärna tokigt när kyrkan används som en arena för att föra ut budskap som är politiska. För självklart så ska ju inte vi som kyrka sitta och tala om för människor om de ska vaccinera sig eller inte. Eller mot vad. Det blir ju helt galet. Så där håller jag med dig om. Det här var, tycker jag, besvärande. Och det blir en väldigt märklig bild av vad kyrkan egentligen engagerar sig i. Kyrkan ska pyssla med teologiska frågor och med människors väl och ve på det själsliga planet. Men det blir gärna fel när man använder kyrkan som kanal för politiska budskap. Och det är ju det också som Svenska kyrkan ofta har fått kritik för. Att det är väldigt mycket politik, partipolitik, över de budskap som förs ut. Och det kan nog ligga någonting i det. Att det ibland blir svårt att skilja mellan vad är kyrkans kristna budskap och vad är ett politiskt budskap.
Ja, alltså jag kan ju personligen tycka att kyrkan borde pudla där och be om ursäkt och säga att självklart så borde vi inte ha, vi gjorde fel. Samtidigt har jag ju själv varit med i ett sammanhang med bland annat KG Hammar då, när vi har använt kyrkan som arena för att lyfta att Sverige är en av de största exportörerna av vapen. Och där är det ju på ett sätt då fel, men där kan jag ju tycka att det är rätt.
Ja, men det är svårt. Det är jättesvårt och vi har olika synpunkter på det där också. Naturligtvis också beroende på vilken politisk åsikt vi har. Och det är inte fel av kristna människor att vara engagerade partipolitiskt. Det är klart att vi ska vara det. Och vi ska försöka att förbättra samhället på de sätt som vi är övertygade om är rätt. Men däremot så blir det knepigt om vi tar med oss det in i kyrkan och gör vad ska vi säga, gör vår politiska övertygelse till förkunnelse. För där har inte partipolitiken någonting att göra. Och det är väl den avvägningen som man måste kunna göra. Och det är ju inte så att det var väl vad var det, kyrkovalsrörelsen 2013, va? När SSU hade sin valvideo där, när man sa att Jesus var sosse. Och så var det naturligtvis inte. Det var han ju inte. Men, ja. Men det är klart att folk suckar lite grann när det är de budskapen som förs ut.
Mm. Ja, men jag menar, det är knepiga saker att prata om. För att jag menar, jag hör ju själv när eftersom jag var så engagerad i just det här med vapenexporten. Mm. Men ja, så vad är liksom, vad får plats då innanför de här väggarna? Så vad, men det måste man ju, det måste ju finnas utrymme. Jag menar, precis som du och jag här nu kan sitta och samtala om det. Och det är väl också det jag tänker att jag personligen saknar där ute, den här debatten. Alltså vänliga samtalet.
Ja, alltså det är väl det att jag tror att du var inne på det tidigare, att vi har blivit så otroligt polariserade. Min stackars telefon far här. Så. Men vi har blivit så polariserade i Sverige. Mm. Alltså vi är genompolariserat samhälle.
Mm.
Där vi på något sätt har tappat förmågan att föra nyanserade diskussioner med varann, även när vi tycker olika.
Mm.
Utan det är full fart framåt åt ett håll, alla på bollen, alla ska tycka lika, man får inte tycka annorlunda, antingen är du med oss eller emot oss, och så ska vi hålla varandra om ryggen, vi som tycker lika, och så ska vi sparka på dem som tycker annorlunda. Och det där är ett skrämmande samhälle, tycker jag. Därför att vi har ju lärt oss, historien har lärt oss, vad händer i ett samhälle där man avhumaniserar varandra.
Mm.
Och där kan vi sitta och tycka vad vi vill om och säga att vi inte ska dra paralleller och att det inte kan bli så igen. Men det börjar alltid i det lilla.
Mm.
Och någonting som har påverkat mig mest i mitt liv, det var en föreläsning faktiskt när jag gick gymnasiet, där Ferenc Gönder var och föreläste om förintelsen och vad som föregick att han hamnade i Auschwitz och vad som föregick där. Och det som har fastnat hos mig, det var just där att ingen trodde att det kunde bli så illa som det blev. För att det här var ju ändå, vi är ju civiliserade människor och då behandlar man varandra civiliserat.
Mm.
Men det här avhumaniseringen, alldeles oavsett på vilka grunder, den är farlig.
Mm.
Den är väldigt farlig och den leder alltid fel.
Mm.
Så den här polariseringen som vi ser i Sverige idag, den kan bli riktigt farlig så småningom, tror jag.
Mm.
Vi måste kunna mötas och samtala.
Mm.
Respektfullt även med dem vi inte tycker lika med.
Mm.
Och sen, jag menar, det är ju så vi utvecklas själva också.
Mm.
Om jag bara skulle sitta och umgås med människor som tycker exakt som jag. Det skulle vara jättebehagligt.
Mm.
Och vi skulle sitta där och tycka att vi var jätteduktiga och smarta allihopa. Men det skulle ju inte göra att jag utvecklas det minsta lilla. Det som gör att jag utvecklas som människa, det är att möta människor som inte tycker som jag. Därför att då får jag antingen slipa på argumenten varför jag tycker som jag gör. Eller så får jag tänka om och tänka att med det där kanske jag ska ta till mig av.
Mm.
Och ja, det jag förstår inte riktigt varför vi inte tycker att det är kul att vara olika. Vi säger ju det hela tiden, att vi gillar olika.
Mm.
Fast det var ett tag sedan den slogan var på modet, va?
Ja, det är 10 år sedan ungefär, tror jag.
Ja, då var det extremt. Då gillade vi olika, men vi gör ju inte det. Vi gillar ju bara de som är som vi.
Mm. Nej, men jag tänker att det finns någonting, precis som du säger, något väldigt utvecklande i samtal. Och så säger vi, jag måste inte tycka lika, men jag vill gärna bli bemött med respekt. För att jag tycker det jag tycker.
Mm.
Och jag säger inte att jag har rätt. Jag vet inte allting.
Mm.
Men där är vi ju nu. Att det är de här goda samtalen.
Ja.
Det är inte bara jag, utan jag ser ju folk hela tiden som faktiskt blir osams med varandra.
Ja, jag har ju hört av allt som har hänt nu i samhället de här senaste åren. Äktenskap går i kras, släktingar slutar prata med varann, folk får sparket från sina anställningar. Det var ju bara här om veckan som det valsade runt den här anställningsannonsen där det stod att vi söker handläggare på en myndighet och det är viktigt att du omfattar vår värdegrund, den statliga värdegrunden.
Mm.
Det är liksom där som fokus ligger nu.
Mm.
Vi måste tycka lika. Alla, alltid.
Mm.
Och tycker vi inte likadant så ska vi i alla fall låtsas som det.
Mm. Ja, men det är ju någonting i den här avhumaniseringen. Jag hade ett samtal här på förmiddagen med en undersköterska. Och jag har funderat jättemycket på några saker som hon berättade. Och hur vi också inom vård och omsorg, tänker jag, uppmuntras att alltså verkligen bara göra vårt jobb.
Mm.
Så tänker jag, men när du är inom vård och omsorg så kan du aldrig bara göra ditt jobb. Utan du jobbar ju med en människa. Så att jag tänker att göra sitt jobb, det är ju så mycket mer än bara de punkterna som står på ett papper. Så. Och varje möte med varje människa är ju helt individuellt. Det är en sorg. Det är en jättesorg.
Ja, och jag tänker, där kommer vi in på det igen. Det här med andligheten.
Mm.
Att om vi faktiskt betraktar den vi möter som en annan medmänniska.
Mm.
Med i grunden samma ursprung som vi har. Då kan vi också bemöta varandra, hoppas jag och tror jag, på ett respektfullt sätt. Sen att vi åsiktsmässigt har hamnat i olika positioner och tycker olika, ja men fine. Men vi måste kunna mötas.
Mm.
Och där tror jag också att den dimensionen är viktig, att vi faktiskt kan se varandra som del av samma stora helhet.
Mm.
Jag tror att det skulle bli ett helt annat samhällsklimat om vi faktiskt skulle börja tänka så.
Mm. Men jag bara fick upp en bild så av personal som varje äldre som man går in till på en avdelning. Om man verkligen har med sig den här bilden av att det är en själ där inne. Ja. En människa med... Ja, och inte bara någon man ska gå och byta blöja på eller släcka lampan till eller bädda om.
Ja. Mm. Nej, men så är det ju. Vi kommer ju alla vara där en vacker dag.
Mm.
Vi kommer alla vara gamla. Och vi kommer alla behöva hjälp. Jag fick den frågan, jag har fått den frågan ganska många gånger när jag har förrättat begravningar. Och det har ju blivit ganska många under 16 år. Så har jag fått höra, men det här att du är så engagerad, det låter så varmt. Det var verkligen det här vi ville ha och det blev så fint allting. Och så brukar jag säga, men en dag så kommer ju jag också att, det kommer vara min begravning en dag. Hur vill jag att den ska bli? Hur vill jag att mina föräldrar ska bli behandlade när de behöver hjälp? Hur vill jag bli behandlad när jag behöver hjälp? Och det ser man ju i samhället nu. Hur illa ställt det är med medmänskligheten.
Mm.
När vi ser bara häromdagen, man är ute och går på stan och man ser hemlösa pensionärer som är hänvisade till soppkök och gratismackor och bara det här att de inte ens har en tak över huvudet. Så behandlar man inte människor i ett civiliserat samhälle. Man gör inte det. Och jag kan inte förstå varför vi i Sverige tillåter oss det. Det är sorgligt. Och samtidigt som vi framställer oss som en humanitär stormakt. Och vi ska rädda hela världen. Men våra egna äldre, de har inte ens tak över huvudet och mat på bordet. Det är sorgligt.
Ja, men det känns som att vi i Sverige beter oss som missionärer. Ja, men jag kommer ihåg att jag blev så... När jag läste på Teologiska högskolan så hade vi flera lärare som även hade jobbat som missionärer. De var både pastorer och missionärer. Och jag kommer ihåg att jag blev så upprörd över det faktum. Så det var första gången som jag kom i kontakt med så väldigt många och de hade någon träff där. Många hade ju lämnat sina barn i Sverige för att åka och rädda andra då. Med vad man trodde att man hjälpte dem.
Mm.
Och väldigt villkorat. Och många i klassen, jag kommer ihåg, satt och tyckte att det var något fint. Men jag kommer ihåg, jag kände mig som ett UFO. Jag tänkte så, vad är det som är fint att åka och säga att ni har fel och vi har rätt. Och ni måste göra så här. Och så, ja, nu drog jag lite paralleller. Men jag ser att liksom Sverige, vi skickar enorma summor utomlands. Och sen har vi en massa äldre människor. Vi har liksom nedmonterat det mesta. Vi har nedmonterat halvvägshus. Det finns ingenstans för... Alltså, vi har inte fritidsgårdar. Vi har jättemycket som har försvunnit. Jag menar bara på 20 år.
Ja, ta kvinnojourerna.
Ja.
Som har lagts ner. Vad ska en kvinna ta vägen?
Mm.
När det finns. Det är nedlagt. Det var för dyrt.
Mm.
Så att det jag tror också det är det här att om vi ska återknyta till det vi börjar prata om, det här med andlighet och tro, och kristen tro. Mm. När vi tappar den så tappar vi också mycket, vad ska vi säga, möjligheten att säga vad är att vara snäll på riktigt? Mm. Alltså vad är det att vara snäll?
Mm.
Alla vill vi vara snälla.
Mm.
Och vi får höra det i alla möjliga sammanhang att vi ska behandla vår nästa så som vi vill bli behandlad själv och så vidare. Mm. Ja, men om vi bara ska vara snäll men inte har någon ram att lägga den här snällheten i, då blir vi ju ofta det som min mormor brukar kalla för dumsnäll. Alltså vi gör en massa saker men utan tankar bakom, och då blir det gärna björntjänster.
Mm.
Och är det snällt att vi tar det som alla pratar om, Afghanistan.
Mm.
Är det snällt att hälla pengar in i ett system där vi vet att under decennier, officiella siffror, 97% försvinner i korruption.
Mm.
Är det snällt att göra det?
Mm.
Är det snällt att hälla pengar in i ett system där vi vet att det enda som händer det är att de här distriktsguvernörerna och regeringsministrar, de sitter alltså och åker ut nattetid. Det var inte bara presidenten som gjorde det häromdagen, flög ut laster med pengar. Det har man gjort i 10 års tid.
Mm.
Alltså i princip varje natt går det flyg med pengar som sen sätts in på konton utomlands. Så att jag menar, det här är galet. Men så blir det när man ska vara snäll fast man inte riktigt tänker efter vad som är godhet på riktigt. Då blir det såna här björntjänster istället. Det har ju inte hjälpt folket. Så... Jag tror att lite mer tanke på vad det är att vara snäll. Vad är godhet på riktigt?
Mm.
Det kanske skulle kunna göra det här landet och omvärlden ganska mycket bättre.
Mm.
En vild tanke.
Mm. Ja, men jag tänker ju att det börjar ju i det lilla. Jag menar bara att kanske välja att vara hemma med sina barn mer. Mm. Ja, vi har ju en tradition i Sverige generellt. Jag tror att vi är väldigt många som, jag tror att Sverige är det land som lämnar bort våra barn längst. Mm. Ja, och väldigt tidigt. Ja, men jag tänker att det är också bara en bildtanke. Tänk om vi började med att ha våra barn en extra dag hemma, kanske. Eller kortare dagar.
Mm. Ja, men vi lever ju i ett samhälle där den här långa marschen genom institutionerna som har pågått så länge, den socialistiska bilden av hur man ska leva, den har ju gått så långt i Sverige. Mm. Vi styr inte våra liv, vi lämnar bort våra barn. Nu har vi, ja igen, vi kommer hela tiden till det här med vaccinen. Mm. Ja, men nu ska vi inte ens få bestämma om våra barn ska vaccineras eller inte. Utan nu ska staten kunna gå in och bestämma mot föräldrarnas vilja. Det var ju en moderat motion här som lades om det. Mm. Nu röstades ju den ner, tack och lov. Men nu pågår ju vaccination ner till de som fyller 16 och de behöver inte ens föräldrarnas godkännande. Mm. Och sen ska vi in i det här systemet, vara i skolan långa dagar, obligatorisk förskola. Föräldrar som jobbar länge, båda behöver jobba. Ja, men vad blir det? Mm. Vad blir det av oss? När ska vi vara människor då? Mm. Jag brukar säga, det hände någonting i mig när jag insåg att jag var en person och inte bara en funktion.
Mm.
Och jag tror att samhället skulle förändras väldigt mycket om vi började vara personer istället för funktioner.
Mm.
Jag tänker förr, jag ska en liten grej som jag kommer att tänka på. Jag brukar säga så här, förr om du backar 200 år, då gick folk och jobbade i skogen och på åken och så sa man att ja, nu är det jobbigt och nu är det tungt och nu är det eländigt och det är inget kul och det är hemskt. Men sen när jag dör, då blir det bra. Då kommer jag få det här perfekta som jag längtar så mycket efter nu. Så därför så kan jag lida nu. För det blir bra sen jag dör. Och idag så har vi tagit bort det där om att det blir bättre. Du får smör ovanför när du dör. Va? Nu har vi tagit bort det. Så folk tror inte ens på det. Men vi lever fortfarande på samma sätt. Med den här tanken om att vi bara ska jobba, slita. Nej, det är inte roligt, det är inte kul. Nej, men tror att det är så många som tycker att det är kul varenda dag.
Mm.
Man ska kämpa och slita. Men vi tror inte ens att det blir bra sen.
Mm.
Och jag har mött så många människor som är så förtvivlade därför att de har levt, kanske en man och hustru har levt hela sitt liv. Och sagt så här, ja men nu, vi ska inte unna oss någonting nu. Vi ska bara kämpa, slita nu. För sen när vi blir pensionärer, då ska vi unna oss det här.
Mm.
Och bitterheten då hos den som blev kvar. För en av dem kanske aldrig blev pensionär.
Mm.
De har aldrig unnat sig något. Man har bara kämpat på. Så att, ja. Mer liv åt folket och då måste vi också få vara människor.
Mm. Ja, verkligen. Jag var och hämtade ett av mina barn igår hos en kompis. Och då mamman där hade precis kommit tillbaka från sin semester som var bara 3 veckor.
Mm.
Och det går inte riktigt ihop då med att våra barn har nästan 10 veckors semester. Och så tänker jag på det du pratade om det här. Att vi har ju inte ett samhälle som skapat. Alla föräldrar borde ha, alltså så fort du blir förälder så borde du få 12 veckors semester.
Ja, det skulle vara underbart. Det här, ja. Nej, men så är det ju, vi lämnar ju ifrån oss våra barn till ett system. Mm. Och så hoppas vi att det här systemet ska uppfostra dem precis lika bra som vi skulle kunna göra som föräldrar. Mm. Men det här systemet har ju inte den kärleken till våra barn som vi har som föräldrar.
Mm.
Och kanske inte ens samma mål med våra barns väl och ve. De ser inte alls på det här på samma sätt som vi gör. Så att jag tror att vi behöver reclaim the system. Vi behöver ta tillbaka systemet och göra om systemet så att det ska vara gjort så att vi kan vara människor i det systemet. Det är inte vi som ska behöva göra våld på oss för att passa in i systemet.
Ja, men precis, och verkligen ta tillbaka någonting. Så att hur, ja, men våra barn, jag tror ju att våra barn längtar efter oss som föräldrar och ser vår egen storhet liksom, och inte heller, jag tror att det är så lätt att sätta på sig skygglappar, precis som i det som händer nu, att jag inbillar mig att någon annan kan ta bättre hand om mitt barn. Och det här är vad jag tror. Och du pratar ju om det också. För jag tror inte att det är sant.
Nej, jag kommer ihåg. Jag har haft rätt många konfirmander. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle så var det en ung kille som. Så vi skakade nog på huvudet lite grann så där, undrade varför han var där, för han verkade så missnöjd, va? Och han ville inte delta och allting var hemskt och rent allmänt och störde mycket vi tänkte varför vill han vara här? Och det här året gick och så var det konfirmation, han hängde med ändå ända till slutet. Och så var det konfirmation och efter konfirmationen på kyrkbacken där så står vi och pustar ut. Och så kommer den här killen fram till oss och så säger han som har varit mest störig av dem alla, deluxe störig. Så där som man funderar på omskola sig själv. Och så kommer han fram och så ler han och säger, det här har varit det bästa året i mitt liv. Och där stod vi som vuxna och såg nog ganska förvånad ut. Men jag frågade honom varför han tyckte det. Och så tittar han på oss och så ler han från öra till öra. Och så sen tittar han på oss och säger, för ni har haft tid för mig. Och på något sätt så är det där så otroligt både värmande och jättetragigt. Jag ryser hela jag när jag tänker på det här. För att är det så våra ungdomar känner? Att det enda de vill är att vi ska ha tid för dem. Då tror jag att vi behöver ta oss en funderare faktiskt. På vad vi håller på med. Och vilket slags samhälle vi vill skapa. För att när en ungdom på 14-15 år känner att för första gången så har vuxna haft tid för mig. Då pratar vi alltså några timmar en kväll i veckan.
Ja.
Då är vi som samhälle ute på en väldigt farlig väg. Det kan inte bli bra.
Nej.
Utan vi behöver vara personer, inte funktioner. Vi måste tro på oss själva. Vi måste tro på oss själva som föräldrar. Att vi vet vad som är bra för våra barn. Att vi är de som kan ge våra barn den kärlek och omsorg som de behöver. Och vi måste också sluta vara rädda. Lär våra barn att vara starka, kapabla, älskade människor. Som vi också får ge en gudsrelation. Får jag med det också? Jag tror att det är viktigt. Vi ska inte vara rädda för det. Sen om våra barn inte vill ha det vi erbjuder dem. Om de sen när de blir äldre tycker att det här var bara fånigt. Men fine. Då får de tycka det. Men vi ska inte lockas in i fällan att inte förse våra barn med en vettig tro. För oss som är kristna är en kristen tro. Vi ska förmedla det till dem, för den ryggsäcken behöver de. Sen ska de ut och möta andra som har en tydlig bild av vad de tror på. Så jag är övertygad om att det behövs.
Jag tänker på intuition. Ordet intuition. Det känns som att det är också någonting som hänger ihop med tro. Och att det inte uppmuntras.
Om ni undrar vad jag håller på med, så håller jag på att sätta till laddsladden. För den sa till mig här, nu kommer din telefon snart att dö.
Okej, och så. Det är väldigt tråkigt.
Ja, intuition.
Intuition och tro. Om vi tar då föräldraskap, så vet ju jättemånga föräldrar som hjälp, så vad ska jag göra? Och det är klart att när man får man inte har varit förälder förut, men om vi uppmuntrar oss att tro på oss själva och lita på, för jag är övertygad om att allt finns i oss. Jag menar, jag jobbar som doula också, så jag har varit med på förlossningar där kvinnor, de bara vet hur de ska göra. De bara vet. Så, och så finns det de som inte alls litar på sig själva. Men, och jag tänker, det är så fint, tänker jag, om vi blev uppmuntrade att lita till vår intuition. Då skulle vi inte lägga över så mycket tillit till systemet.
Ja, men det är ju här, och där tror jag att vi är inne på något jätteviktigt. Och det är där jag menar att vi måste vara anarkistiska på rätt sätt. Mm. Alltså att faktiskt lita på oss själva. Vi vet ju, vi har ju, folk brukar prata om magkänsla. Mm. Men vi vet ju vad som är rätt.
Mm.
Och om vi bara börjar tro på oss själva och vår kapacitet, så vet vi ju väldigt ofta vad som är rätt.
Mm.
Och vi vet vad som vi mår dåligt av och vad vi får ångest av och vad vi ligger sömnlösa utav. Och vi vet när vi slappnar av och mår bra. Och den där tillit till oss själva och vår kapacitet. Den är så otroligt viktig.
Mm.
Och det är klart att tar du bort den ifrån en människa, så får du en människa som är oerhört lättstyrd och osäker och i behov av stöd och vägledning och hjälp i allt, i den minsta detalj.
Mm.
Och det kanske vi inte alltid behöver. Tänk, vad skulle hända med oss om vi skulle börja leka med tanken att vi har en enorm kunskapsbank i oss. En enorm kapacitet. Att förändra vår tillvaro, att faktiskt vara lyckliga, att kunna hantera motgångar, att vår kropp kan hantera sjukdomar. De allra flesta är faktiskt ganska ofarliga. Att vi faktiskt kan hantera livet och så att vi kan njuta av det och vara goda medmänniskor. Vad skulle hända med oss då? Jag tror det skulle bli mycket roligare och trevligare att vara människa. Att vi skulle kunna vara bättre medmänniskor och också skapa ett bättre samhälle. Ja. Ja, vi rasslar ut här på i alla möjliga diskussioner här, men ja, det är intressant att man har så här lite fritt. Inget riktigt fast ämne som vi bara ska avhandla.
Nej, alltså jag tänkte att kärnordet var liksom tro. Och det rymmer ju allt. Så.
Ja.
Men jag tycker att vi har fått med mycket.
Ja. Nej, men det är nog så att jag tror att bristen på tro är det som också har lett till att vi har de problem vi har i samhället.
Mm.
Och nu när vi också får många människor i Sverige som har sin tro, som kanske har en annan tro. Det är ju kanske det jag tror är positivt, är att mötet med andra människors tro får ju oss som är, vad ska vi säga, medelsvensson. Vi är liksom vanliga svenskar. Som har bott här i många generationer och är så där vardagsreligiösa eller icke-troende. Vi måste, eller vi måste ingenting, men vi får börja fundera på vad vi tror.
Mm.
Hur ser vår tro ut då? När vi möter andra människor som har en väldigt, väldigt fast övertygelse. Det är då vi märker att men så här ser inte min tro ut. Min tro ser ut på ett annat sätt.
Mm.
Så helt plötsligt får vi börja formulera oss i mötet med andra människor. Det tror jag är väldigt nyttigt. Både för oss och dem.
Ja. Ja. Jag vet inte vad mer vi kan liksom täcka in i det här.
Det blev inte, det var varför blev det av det där pappret du hade där någonstans.
Ja, men jag tycker att det blev ett jättebra samtal. Och som inbegrep verkligen, tycker jag, massor.
Mm. Ja, och att det finns ett behov av att prata om tro.
Mm.
Och att börja formulera sin egen tro.
Mm.
Det är jag övertygad om att det finns.
Mm.
Jag nämnde mitt kors tidigare. Den rörelsen visade ju att människor har en otroligt stark tro och övertygelse och vilja att tro.
Mm.
Men att vi inte riktigt har fått hjälp att formulera vår tro.
Mm. Kan inte du bara berätta lite om det? Ja.
Om
mitt kors.
Ja, nej, men det var 2016, för ganska precis 5 år sedan. Som det var det här mordet på Jacques Hamel, den här franska prästen. Och det var 2 yngre män som mördade honom med islamistiska motiv då, så mördade man honom i hans kyrka. Och det hade varit en ganska mörk sommar och år överhuvudtaget där 2016. Så att på kvällen då efter när det här mordet hade skett satt jag i telefon med Annika Borg. Och vi sa att vi måste göra någonting.
Mm.
För det kändes som maktlöst, alltså vi kan inte göra någonting. Och då sa jag det, alla startar Facebookgrupper. Vi startar en Facebookgrupp, sa jag. Det gör vi. Vi startar en Facebookgrupp. För att visa att vi inte står upp för det här mörka, hemska. Utan att vi vill stå upp för något annat. För det ljusa, för det som är positivt och konstruktivt. Och vi vägrar vara rädda.
Mm.
Vi vill stå upp för den kristna tron i allt det här som händer.
Mm.
Och Annika sa att ja, det gör vi. Och så kom hon på då. Därför vi måste tagga, sa hon. Alla taggar, vi måste tagga. Jag visste knappt vad en tagg var, men det visste hon. Så hon sa, men jag kallar det för mitt kors, sa hon. Det är enkelt, det är bra, det kommer folk att komma ihåg.
Mm.
Och på den vägen var det. Efter något dygn så la vi ut det första inlägget. Där vi sa att vi uppmanade människor att ta selfies. Det var vår första idé, den kom ganska snabbt på skam. Men vi sa det, ta selfies med ett kors. Och visa att vi står upp för någonting annat. Det här, vi tar ställning emot våld och mörker och för det kristna hoppet. Det som ryms i korset alltså.
Mm.
Och det här fick ett enormt genomslag. Och det tog någon månad så var vi uppe i 15 000 medlemmar. Och det strömmade in inlägg. Och inte bara det här med selfies med kors, det kunde vi ju glömma. Folk var anarkistiska som sagt var, och man la ut kors i alla möjliga former. Det var smycken och tatueringar och moln och träd och allt som liknade kors. Och fantastiska berättelser om vad den kristna tron hade betytt för människor. Och inte bara då oss, utan människor som hade flytt, människor från andra länder. Människor som hade en egen tro, som inte hade en tro, som ville ha en tro. Kristna, judar, agnostiker, muslimer, ateister. Alla samlades i det här. Och det var fantastiskt. Det blev, vad vi sa, en virtuell katedral. Märkligt nog en majoritet män. Samma unga män som Svenska kyrkan har sagt att de här kan vi aldrig nå, så det spelar ingen roll vad vi gör. de sökte sig till mitt kors. Men vi fick ju också pisk för att vi bar vårt kors på fel sätt och det var ofräscht och exkluderande. Men ingen förklarade någonsin hur man bär sitt kors på rätt sätt. Och det, korset i sig kan aldrig någonsin vara problematiskt. Det kan det inte. Korset är det minst problematiska i kristen tro som vi har. Så det var en fantastisk tid på många sätt. Men det visade ju väldigt tydligt att det finns en stor längtan efter andlighet och tro och kristen tro i Sverige. Så det är bara att plocka upp det här och fortsätta. Framförallt att erkänna oss själva. Inte vara rädd för det, inte skämmas för det. Känner du en längtan efter en kristen tro eller efter en tro, så ta vara på den. För den finns där av en anledning. Och att vi också vågar börja prata med varandra. Som du och jag har gjort nu. Prata med varandra om tro och andlighet. Och kanske så kan vi bli förvånade över vad det gör med oss. Att få börja erkänna den dimensionen av oss själva.
Jag tror att det var Dietrich Bonhoeffer som sa att Jesus kallar oss inte till en religion. Han kallar oss till ett sätt att leva. Och det har jag alltid burit med mig. Så.
Ja.
Det är vad jag tänker att det handlar om.
Ja visst. Ja, Jesus var ju aldrig kristen.
Nej.
Det var han ju faktiskt inte. Utan precis som du säger, det handlar om ett sätt att vara och leva. Och att se världen. Och se relationer. Och se varandra.
Men också våga. För det tänker jag. Det finns ju också ett avsnitt där han blir väldigt arg. Och jag tänker så här, någonstans så det du och Annika gjorde där när ni bestämmer er för, ni tar ju faktiskt ställning.
Ja.
Och det tänker jag ju är i hans anda att faktiskt våga ta ställning.
Ja. Vi ska inte glömma Johanna Andersson, hon var också med där. Det var Johanna och Annika och jag som satte den bollen i rullning. Så vi var tre stycken. Tre kvinnliga präster i Svenska kyrkan.
Inkluderade henne.
Så det händer saker när vi börjar prata tro. Det händer saker i oss och med oss och runt oss och mellan oss. Och kanske är det därför som många med makt är så otroligt mån om att vi inte ska få vara andliga.
Ja, det är lite känsligt. Det kommer upp här. Det är mycket frågor. Och så jag tycker vi har avhandlat mycket. Men det kommer upp. Jag bara lyfter in det så får du känna om du vill prata. Men det är flera som undrar hur du ställer dig till det här med att de menar att kyrkan håller på att bli islamistisk.
Ja, islamiserad.
Alltså islamiserande, ja tack.
Det är nog så här. Att det är en jättelång diskussion och det handlar mycket om att Svenska kyrkan, det socialdemokratiska partiet har under många, många år haft ett stort inflytande över Svenska kyrkan. Och svenskkyrkliga frågor börjar mer och mer bli partipolitiska vänsterfrågor. Och där följer ju liksom det här med, va? Med religionsdialog och med att vi försöker att sudda ut gränser och bli mer inkluderande och också att vi inte bara ska ha religionsdialog, utan det förs också diskussion om det som kallas för diapraxis, alltså att vi ska kunna fira gudstjänst tillsammans. Det har ju under många år varit en fråga som faktiskt har funnits i kulissen. Och det är klart att ska man göra det med en religion som till sitt väsen är så annorlunda, den kristna tron. Och som faktiskt också till sitt islam, man behöver inte gå längre än att islam säger ju att den största synden är att påstå att Gud har en son. Och det är klart att för en rättrogen muslim så är ju en kristen en avgudadyrkare som menar att Jesus är Guds son. Och där blir det naturligtvis problematiskt. Vi ska ha diskussioner, vi ska ha dialog, vi ska mötas respektfullt. Helt klart ska vi göra det. Men vi måste också våga säga att våra religioner är till sina väsen och i grunden väldigt olika varandra. Och det ska vi inte vara rädda för. Det innebär inte att vi nedvärderar den andra. Inte alls. Utan det innebär att vi respektfullt säger att jag förstår att du tror så här och jag tror så här. Och det är okej. Att Svenska kyrkan islamiseras, nej, jag skulle säga så här. Det beror på hur man menar. Inte ute i många församlingar. Där är man väldigt tydligt kristna och man är stolt över sin kristna tro. Man har inga som helst problem med det. Utan det är i andra kretsar när man börjar blanda ihop religion och politik. När man börjar blanda ihop kristen tro och politik, det är då det blir problematiskt. Och det, där ser jag ett bekymmer. Vi behöver fundera mer på vad vår kristna tro innebär. Inte hur vi ska kunna jämka oss samman med islam. Utan jag tycker att vi ska säga så här att vill vi vara kristna så är vi kristna. Och den kristna tron har någonting unikt att erbjuda. Jag som kristen och prästvigd kan ju bara företräda den kristna tron för den är sann. För mig är den absolut sann. Men däremot så kan jag ju respektfullt möta en hindu eller buddhist eller muslim eller vad det nu kan tänka svara för någonting. Men det hindrar ju inte att jag är trygg i det jag tror på. Så att vi ska leva sida vid sida. Det måste vi göra eftersom samhället ser ut som det gör idag. Vi är ett land där människor har olika tro. Men jag ser inte behovet av att vi ska göra någon merge. Det kan aldrig bli bra. Däremot så är det många som uppfattar det som att Svenska kyrkan blir mer och mer islamiserad. Och det beror nog inte på att Svenska kyrkan ute i församlingarna blir det, utan att Svenska kyrkans ledning ibland gör uttalanden som går att tolka i den riktningen. Och att Svenska kyrkans högre företrädare ibland har samarbetspartner som man kanske kan ställa lite frågetecken runt. Om det är lämpligt att samarbeta med eller skriva debattartiklar med företrädare för Muslimska brödraskapet till exempel. Det är en annan fråga.
Ja, det är ju ett jättestort ämne.
Då vill jag ha en fungerande dator. Jag ska sitta. Om jag ska sitta och ha den långa diskussionen. Men så är det. Det är en jätteknepig fråga.
Men jag tycker ändå att du faktiskt verkligen belyste den så, på ett bra sätt. Och jag,
den är komplicerad. Den är väldigt komplicerad. Därför att det handlar om hur vi ska vara med människor. Och kan vi då i ett land som Sverige där alla ska tycka lika. Kan vi acceptera att folk tycker olika? Och finns det någon gräns för hur olika man får tycka? Och sanningen är väl att vi får ju tycka precis vad vi vill. Vi får tänka precis vad vi vill. Vi får ha vilka åsikter som vi vill. Men vi kan inte leva ut allting. Så är det ju. Då blir det problem. Eller borde bli.
Ja. Jag är tacksam att du inte duckade. Alltså så här, du stannade kvar i det. Jag menar, du hade bara kunnat ducka frågan så. Ja.
Nej, men den frågan tror jag inte ska duckas.
Mm.
Den behöver tas. Vi sa det tidigare också. Ja, men vi måste ta ställning. Även när det får konsekvenser. Och präster i Svenska kyrkan, där vet jag att många är oerhört rädda. Och många kontaktar mig och säger, ja, men jag tycker som du, men du vet, jag kan ju inte säga det. För du vet, då kommer jag bli avskedad. Och, ja, men jag pratar lite tyst i telefonen nu, för ingen ska höra att jag pratar med dig. Men och jag önskar verkligen att jag kunde gå ut och stödja dig officiellt. Men det kan jag ju inte, för jag vet, jag är så rädd om karriären och...
Mm.
Och jag, nu har jag tagit bort dig som vän på Facebook. Ta det inte personligt, men, ja, men du vet, jag kan ju inte vara vän med dig därför att.
Mm.
Och vi måste ta den här diskussionen.
Mm.
Och det handlar inte alls om att inte vara respektfull. Det handlar inte alls om att vara islamofobisk eller rasistisk eller någonting sånt där. Det är bara dumheter. Det handlar om att säga, hur kan vi mötas respektfullt?
Mm.
Och vad är rätt för dig och vad är rätt för mig? Och vad kräver jag? Vad vill jag ha? Och vad önskar du dig?
Mm.
Då kan vi inte ducka de här frågorna.
Nej, men jag tänker att det är så jätteviktigt att inte slå bort. För att jag får ju liksom upp bilden av Egypten. Jag har varit i Egypten ganska många gånger. Jag har varit i sopstaden och jag har vistats på ställen där kristna människor är... De är ju minoritet. Ja.
Mm.
Och jag...
Ja, men... Mm. Och där kommer du in på någonting viktigt och vi får väl snart börja och avsluta innan folk får skavsår i öronen här. Men jag tänker att det är ju faktiskt någonting också som vi lätt glömmer bort i Sverige. Att vi har väldigt många människor som har kommit till Sverige från länder där de faktiskt blir förföljda. De har sökt skydd i Sverige. Och hur bemöter vi dem då?
Mm.
Då måste vi också tillse att de som har flytt ifrån ett islamistiskt förtryck faktiskt har en trygghet i Sverige. Och det är en väldigt viktig fråga i Sverige idag.
Mm.
Jag menar, jag känner ju människor som säger, men vi har flytt en gång, ska vi behöva fly igen?
Mm.
När område efter område mer eller mindre blir otryggt för dem som kristna.
Mm.
Så det blir ett annat program.
Ja, nej, men det är perfekt att avrunda. Jag ser min dotter står där borta och vinkar. Så att, ja, nej, men tack Helena, verkligen. Jag känner mig alldeles
varm. Ja, det blev någonting ändå, trots att jag har suttit här och vinklat telefonen. Men det blev ju ett samtal i alla fall.
Ett samtal som jag tror behövs verkligen. Ja. Jag behövde det i alla fall.
Bra det.
Mm.
Och förhoppningsvis också fler.
Ja, men det är helt uppenbart. För det är ganska många som lyssnar. Så att... ja.
Tack så mycket för att jag fick vara med, säger jag.
Ja.
Så får vi hoppas på mer diskussion om tro och andlighet ute i samhället.
Mm. Verkligen. Ja, tack så mycket. Då går vi till avslut här.